Tack så mycket. Det är roligt att få vara här. Roligt att se så mycket människor som är intresserade av frågeställningen om Jesu identitet. Trots att vi har en väldigt lång kristen historia i vår kultur, så kan man ju säga att de sista 100 åren så har intresset för Jesusgestalten svalnat påtagligt. Det gäller ju hela Västeuropa. Jag minns att jag för några år sedan såg ett intervjuprogram i ett engelskspråkigt land, och där man gick runt och frågade människor: "Who is the son of God?" Och en ung student svarade: "Oh Jesus, I don't know." Vilket är väl ett uttryck för den bristande insikten om det som är västerlandets kulturella arv. Låt mig börja med den här frågan. Varför överhuvudtaget bry sig om en person som levde för 2000 år sedan? Varför ta ställning, varför bry sig om en sån här frågeställning som Jesu identitet? Jag tycker att det finns ett antal goda skäl att, som ett första steg i alla fall, bry sig om frågeställningen. Jesus är, oavsett vad man personligen tycker om honom eller tycker om detta faktum, så är han världshistoriens mest inflytelserika person. Ingen person har påverkat fortsättningen av mänsklighetens utveckling så mycket som Jesus från Nasaret. Hans idéer, hans undervisning, hans person har fått enorma konsekvenser under de 2000 år som har gått sedan han levde. Och det gör det ju till ett allmän intresse, tycker jag, att ta ställning till den här personen. Vilken stad den kommer till i hela Europa, vad står mitt i staden? Jo, det står en stor byggnad som är rest till Jesu ära, för att samla människor att tillbe Jesus och lyssna till den undervisning som han står för. Det finns en kyrka centralt i varje stad över hela Europa. Om vi tänker på universiteten, så ja, de flesta universiteten utöver världen har startats ursprungligen med en motivering som går tillbaka till den tro som Jesus av Nasaret stod för. Alltså att det här är en värld som är skapad av en personlig gud, att människan har fått ett förnuft, att den här världen behöver undersökas och förstås, att det är människans kallelse att använda sitt förnuft, eftersom vi kommer från en person som evangelierna kallar för logos. Och därför har de flesta universitet historiskt sett en motivering som går tillbaka till den här gestalten Jesus. Jag tycker att man finns anledning att ta ställning till vem man är. En annan anledning att ta ställning, det är att Jesus är en person som gör oerhört provocerande anspråk. Och vi kommer snart att gå in på något av det som Jesus påstår om sig själv. Om, och nu säger jag då ett jättestort om, det skulle ligga någonting i det som Jesus påstår, så är det väldigt avgörande, väldigt revolutionerande. Alltså ta ett exempel. Det kommer rätt så ofta larmrapporter, eller åtminstone man ställer frågan: är mobiltelefonen farlig? Hittills i de larmrapporter jag har sett så är det lite vagt sådär, att ja, det skulle kunna vara det, fast hittills har vi inte kunnat belägga riktigt farligt. Men om det kommer anspråk som säger att om du använder en mobiltelefon så ökar risken för hjärntumör högst avsevärt. Ja, det är klart, då vill man sätta sig in i det här. Hur är det farligt? Ja, för jag är beredd att lägga bort mobiltelefonen om det orsakar hjärntumör. Så när det är våldsamma anspråk måste man ta ställning. Eller positivt, jag hade tänkt att jag skulle köpa en trisslott och ge till någon av er. Det är klart, det finns ju en liten möjlighet att den trisslotten skulle kunna förändra den lyckliga personens ekonomiska tillvaro. Det är klart att ni kunde ha slängt trisslotten. Det är lite intressant att skapa den, eller hur? Det finns alltså en möjlighet som kan vara intressant att ta reda på. Hur är det? Och på liknande sätt tycker jag det är med den historiska personen Jesus. Han säger några våldsamma saker om sig själv, som om de inte är sanna, gör honom till en person man kan helt ignorera. Men om det skulle ligga någonting i det, så kan man inte ignorera honom. Och därför behöver man ta ställning, tycker jag. Sätta sig in i något vem han är. Om man då ska försöka göra det och tänker, okej, det här är en relevant frågeställning. Att försöka ta sig in i frågan om Jesu identitet. Så märker man ganska snabbt att det här rör sig om i grunden två, eller man måste jobba med två olika frågeställningar. Den ena frågeställningen är den mer ontologiska frågeställningen, alltså vad är Jesu, eller vad var Jesu identitet? Var han en psykisk sjuk människa, schizofreni eller någon sorts multipel personlighet? Var han en utomjording på besök från Mars? Var han en ganska alldaglig människa fast med viss religiös storhetsvansinne? Alltså, vem var han? Den ontologiska frågan om hans faktiska identitet. Men om man då ska börja vara i den frågan, då ser man ju att då dyker upp en massa epistemologiska frågor. Alltså, hur kan vi egentligen veta någonting om Jesus som gör att vi kan ta ställning till vem han egentligen var eller eventuellt är? Så det är två ganska stora frågeställningar som man måste dra i och fundera kring. Och självklart måste man börja fundera kring den epistemologiska frågan. Hur kan vi veta någonting om honom? Var får vi kunskap? Kan man få sån kunskap? Kan vi inte få någon kunskap har vi inget att säga kring epistemologi. Så kan vi förstås inte säga någonting om ontologin, om vem han då faktiskt var. Då förblir han ett mysterium, en gåta i historien som ingen av oss kan ta ställning till. Så, går det att ta ställning? Vi börjar i den frågan. På vilket sätt kan vi resonera kring Jesus? Går det? Eftersom Jesus inte är en ny levande person, utan en som har levt för länge sedan, så blir det ju en historisk fråga. I vilken mening är historien åtkomlig? För oss som lever nu, på vilket sätt är historien åtkomlig? Man kan möta ganska ofta, tycker jag, både när det gäller frågan om vem Jesus var och allmänt kring historia, ganska relativistiska synsätt. Man kanske kommer med en förväntan utifrån naturvetenskapen att man ska kunna hitta stort sett bevisbar kunskap. Men det är klart, så funkar inte historien. Och då leder det en del till att tänka att det går inte att komma åt. Man blir relativist. Och tänka att det finns ingen åtkomlig historia. Personligen tycker jag att det är ett alldeles ohållbart synsätt. Även om vi inte kan närma oss historien på det sättet som vi närmar oss naturvetenskapliga frågor, så kan vi fortfarande utvinna kunskap. Vi kan fortfarande veta saker om historien och ta ställning till den. Du kan fundera på ditt eget liv. Jag utgår från att de flesta av oss har inte gjort ett DNA-test för att undersöka om vår påstådda mamma och pappa är vår mamma och pappa. Det går ju att undersöka naturvetenskapligt och få den formen av exakthet. Men de flesta av oss har tagit till oss den kunskapen på lite andra sätt. Utifrån vittnesmål, utifrån personer, utifrån just vår mamma och pappa och så. Va? Och vi räknar med, ja, jag vet någonting om min släkt, om var jag kommer ifrån, om min familj, om hur det var innan jag fanns och så. Och vi tar det, de flesta av oss, på visst. Så det verkar som om vi ändå räknar med att historien är åtkomlig på något sätt. Jag skulle vilja argumentera för att vi har tillgång till historien via vad man kan kalla för konvergerande beviskedjor. Att det finns ett antal olika faktorer vi tittar på, och om de drar åt samma håll, så finns det anledning för oss att tänka, ja, men det här ger oss kunskap om hur det faktiskt var historiskt. Låt mig bli lite mer konkret. Om vi försöker utvinna kunskap om historien, då litar vi på skrivna källor. Människor som var med om det historiska skeendet som har berättat. Vi är speciellt intresserade om det finns ögonvittnen, vittnesmål från människor som faktiskt var närvarande när någonting skedde. Det finns bilder, målningar, det kan finnas inskriptioner, skulpturer som ger oss kunskap om någonting som har hänt. Det kan finnas arkeologiska lämningar. Vi hittar saker och ting från den tiden som styrker någonting visst. Och vi kan dra slutledningar från andra faktorer. Låt ta ett verkligt exempel. Frågan om förintelsen. De allra flesta av oss utgår från att acceptera att förintelsen har skett. Vi vet att det finns enstaka individer som försöker förneka att förintelsen skedde. På vilka grunder kan vi hävda att förintelsen har skett? Ja, det är väl genom ett antal konvergerande beviskedjor. Det finns skrivna källor. Det finns regeringsprotokoll. Det finns källor från tyska myndigheter som fattar beslut om att bygga det här, om att verkställa, om att anställa personal som ska jobba i de här lägen. Det finns ögonvittnen. Människor som överlever, som kan berätta så var det. Och just nu så håller man ju på att söka efter fortfarande överlevande ögonvittnen. För vi vet att om bara några år så kommer de sista överlevande ögonvittnena att vara döda borta. Och det är livsviktigt att vi får deras ögonvittnesmaterial. Bilder, inskriptioner, förintelsen, då finns det till och med fotografier för det är så pass närliggande. Arkeologiska lämningar, ja, man kan ju stå framför gasugnarna. Det är inte så gammalt arkeologiskt material, men vi har materialet kvar. Och det finns utledningar från andra fakta. Vi har födelseattester på 6 miljoner judar. Som sen bara är försvunna. Vår släktträd tar slut. 6 miljoner människor som är borta. Vi vet att de har funnits. Och sen finns de inte. Det är ju en slutledning från andra fakta. Allt det här sammantaget gör att det är fullständigt ovedersägligt att förintelsen har skett. På liknande sätt skulle jag argumentera för att vi har material att ta ställning till när det gäller den historiska personen Jesus. Att vi kan veta att han har funnits och att det finns ett visst material att ta ställning till kring hur hans liv var och vad han stod för. Vad hans undervisning gick ut på och vad han sa om sig själv. Vi har skrivna källor, framförallt 4 evangelier. Det finns också kortare källmaterial från judiska och romerska historieskrivare som omnämner Jesus av Nazaret, som omnämner något av hans livshistoria, att han hade en bror som heter Jakob, att han blev avrättad under Pontius Pilatus, och som säger någonting om hans undervisning, att han gjorde anspråk på att vara Messias. Alltså från de människor som levde nära Jesus. Och för mig är det en väldigt viktig punkt att evangelierna, även om de i den kristna kyrkan har en religiös funktion, alltså man läser det i gudstjänsten, så är de i grunden ett historiskt material och kan inte avskrivas som historisk källa bara för att de är skrivna av människor som stod nära Jesus eller som var involverade i själva skeendet. Vi har inga fotografier från den här tiden, digitalkameran hade inte kommit, men det finns ju andra inskriptioner som till exempel nämner Pontius Pilatus, den som fällde dödsdomen över Jesus. Det finns arkeologiska lämningar. Man har hittat en mängd av de platser som Jesus besökte och där speciella händelser utspelade sig, till exempel i Jerusalem. Det finns ett rätt intressant fakta så att säga, nämligen den kristna kyrkan, världens största rörelse, som ju har växt fram utifrån en viss person. Och det är klart att en sån rörelse som den kristna kyrkan måste ju ha någon som har dratt igång den. Precis som islam måste ju ha någon som startade det hela. Eller buddhismen, där finns Gautama Buddha. Och det är klart att den kristna kyrkan måste ju ha dragits igång av någon. Och allt historiskt material säger ju att den kristna kyrkan går tillbaka till en historisk person, Jesus. Så det man då får gå vidare, det är att fundera lite närmare kring. Även om vi kan veta något om Jesus, hur pass bra är källorna? Finns det anledning att på ett mer generellt sätt säga ja, vittskapande saker så som jag bedömer det och så som jag ser det? Och då vill jag säga några punkter. För det första att evangelierna är historiska källor. De är inte bara religiösa böcker. Även om de har ett religiöst innehåll och skrivna av människor med en viss tro. Rätt ofta möter jag då invändningarna. Ja, men vi skulle ha några riktiga källor om Jesus. Inte sådana som är skrivna av folk som trodde på honom. Som var så starkt involverade i frågan det gäller. Men då tror jag att man tänker fel. Alltså som om det fanns
några förment objektiva historiska källor skrivna av människor som inte är involverade i det de skriver om. Sådana källor finns inte. Känslomässig involvering i någonting innebär inte att man blir automatiskt en sämre källa. De här vittnena vi söker nu när det gäller att ha överlevt förintelsen, är de känslomässigt involverade? Ja. De är i högsta grad engagerade personligt i det de berättar. Är de dåliga vittnena? Nej, det är de bästa vittnena som finns. Självklart måste vi när vi läser deras vittnesmål ha i beaktande att det är skrivet från det perspektivet. Jag var själv fånge i ett koncentrationsläger. Men det gör inte vittnesmålet dåligt. På samma sätt är evangeliernas vittnesmål om Jesus. Det är skrivet av människor som hade förtroende för Jesus. Men det innebär inte att vittnesmålet automatiskt kan underkännas. Det får läsas utifrån det perspektivet. Okej, det är Jesu vänner som berättar hur de upplever honom. För det andra, evangelierna bygger på ögonvittnen. Antingen är de skrivna direkt av ögonvittnen. Eller när det gäller Lukas, som inte själv vandrade med Jesus eller tillhörde Jesu vänkrets, så gör han i sin öppning av evangeliet anspråk på att ha intervjuat ögonvittnen. Alltså att han förmedlar ögonvittnesuppgifter. Och det här är en väldigt viktig sak, att det inte är information som kommer i tredje, fjärde, femte, sjätte led, utan att det är information som går tillbaka till människor som faktiskt var med och som därför med en viss auktoritet kan uttala sig. För det tredje, evangelierna skrevs medan ögonvittnena, både de som skriver och andra ögonvittnen, fortfarande lever. Standarddateringen av evangelierna är att det första evangeliet skrivs runt år 60, alltså ungefär 30 år efter Jesu offentliga verksamhet, hans avrättning. Och det innebär ju att majoriteten av de människor som var bevittnade Jesus fortfarande lever. Och det där är en väldigt viktig punkt, därför att mytbildning och legendbildning, det sätter fart först när generationen som vet hur det är inte längre finns. Så länge den generation som vet hur det faktiskt var, och så är det ju kring alla händelser, va? Det finns en generation, en grupp människor som var med. Så länge den gruppen finns är man inte riktigt fri att påstå vad som helst. Därför att det kan ju då motsägas av de som vet hur det var. Så fort den generationen är borta så är det ju fritt fram för legendbildning, för att ingen kan ju säga emot. Och det är det som är intressant när det gäller evangelierna, att de är skrivna innan den fria legendbildningen kan sätta fart. Den kristna rörelsen hade ju massor med motståndare, det vet vi. Många som var kritiska och som också hade varit samtida med Jesus. Och därför var det inte möjligt att påstå vad som helst och komma undan med det. För det fjärde, evangelierna har bekräftats på mängder av punkter. Självklart finns det en massa saker som inte har bekräftats. Så är det ju i allt historiskt källmaterial. Men det finns många punkter som har bekräftats arkeologiskt eller från andra källor. Beskrivningen av Israel, beskrivningen av Jerusalem som stad, beskrivningen av de religiösa grupperingarna, fariseer och sadduceer, de skriftlärda och de översta prästerna. De centrala personerna som är involverade i dramat, överste prästerna som heter Hannas och Kajafas som är kända från andra källor, kungen Herodes som är kända från andra källor, Pontius Pilatus som är kända från andra källor. Alltså att den grundläggande strukturen i det som evangelierna berättar är bekräftat från andra källor. Platser där Jesus verkade och så vidare. Så det finns en form av generellt förtroendekapital för evangelierna. Att de verkar översiktligt sett beskriva den tiden och de händelserna. Det innebär ju förstås inte att man därmed kan säga allt som evangelierna berättar därmed skulle vara bekräftat. Självklart är det inte så, men i de punkter där vi kan kontrollera det, där vi hittar jämförelsematerial, så finns det väldigt mycket bekräftelse. Den sista punkt här som jag tycker är intressant är att evangelierna är ärliga om det mindre hedrande. Och med det menar jag att de är ärliga om det som är mindre hedrande för de som har skrivit det. Och det där är ganska psykologiskt intressant. Det berättas en del saker om Petrus, som är en huvudkälla till Markus. Det berättas hur Petrus sviker sin bästa vän Jesus, hur han när han blir pressad klipper banden till Jesus, därför att han vågar inte stå upp för sin vän. Att det återberättas hur Petrus sviker, trots att Petrus när den skrivs ner är en av kyrkans ledare, och det, man kunde ju retuschera det för att bespara Petrus den pinsamma påminnelsen och så att sänka hans anseende. Nej, man skriver så var det. Det finns en annan intressant story som berättas när Jesus och hans vänner ut och går. Ni vet hur det är när man är ute och går en stor grupp. Det går inte många minuter för man har delat upp sig i smågrupper, för man går lite olika fort. Och då är det ett läge där Jesus och två bröder, Jakob och Johannes, de bildar en grupp för sig och går lite före de andra. Och då försöker Jakob och Johannes att korrumpera Jesus. Och säger, du Jesus, när du kommer i det här riket som du talar om, kan du inte ge oss de bästa platserna? Och det kan man säga, det är ganska patetiskt. Det är människan i hennes riktigt patetiska läge. Försöka skaffa sig en fördel framför sina övriga vänner. Försöka korrumpera Jesus. Ja, man berättar sånt här. Det är ju förstås genant för Johannes, en av de som har skrivit evangelierna. Det är ju pinsamt. Men man berättar hur det var. Så mitt intryck är att de som har skrivit evangelierna är människor med ett sanningspatos. Alltså, man vill återge det som det faktiskt skedde. Man kan förstås ställa en mängd invändningar till det som jag har sagt. En invändning skulle kunna vara, vi har ju ingen källa som går direkt tillbaka till Jesus. Han skrev ingenting. Han skrev en gång en sanning med sitt finger, men det är förstås blåst igen. Vi har liksom inget som är direkt från Jesus. Det är förmedlat via hans vänner. Hur kan vi veta att de första kristna, de som skrev evangelierna, troget återgav Jesu undervisning? Här finns ändå liksom ett litet gap mellan Jesus och källorna vi har. Ja, det kan man fundera på. Som jag ser det råder det inget tvivel om att apostlarna, de som har skrivit evangelierna, de var själva övertygade om att Jesus var Messias. Det finns ingenting som tyder på att de skulle vara någon sorts bedragare eller så, utan de trodde verkligen, de kan ha haft helt fel i sin tro, men de trodde verkligen att Jesus var Messias, och de var beredda att gå i döden för den tron. De tjänade ingenting på den själv, de blev förföljda, och de flesta av dem slutade med att de blev avrättade för att de hävdade det här. Så det verkar som om de verkligen trodde att det var så här. Men om man då försöker sätta sig in i en grupp judiska män som har kommit att bli övertygade om att Jesus är den Messias som Gamla Testamentet har utlovat. Om vi försöker tänka psykologiskt, kan man föreställa sig att de då skulle tänka sig att vi tror att Jesus är Messias, men vi hjälper honom på traven genom att förbättra hans undervisning, eller lägga saker till rätta, eller lägga till saker. Det är sig inte så psykologiskt troligt. Om man vet hur en jude utifrån Gamla Testamentet såg på Gud och Guds krav på sanning och hederlighet. Och själva tanken att man skulle kunna hjälpa Guds Messias genom att fabricera saker. Det är en ganska främmande tanke om man befinner sig liksom i det tankeklimatet. De såg Jesus som uppfyllelsen av Gamla Testamentet. Och ju såg ju sig själv i en liknande roll som Gamla Testamentets profeter. Men de visste också att det värsta en profet kunde göra, det var att lägga någonting i Guds mun som inte kom ifrån Gud. Alltså att påstå att Gud hade sagt någonting om man inte hade gjort det. Och därför så menar jag att det fanns ganska starka psykologiska spärrar hos de här personerna. Som nu ärligt trodde att Jesus var Messias. Och som såg sig själv, vi har uppgiften att förmedla det som Jesus sa. Och att de därför gjorde det så ärligt som de kunde. Okej. Om det ligger någonting i det som jag har sagt nu, och det kan vi ju diskutera sen. så innebär det att epistemologiskt så är det möjligt att börja närma sig Jesus gestalten. Det finns ett material att börja arbeta med och försöka ta ställning till. Man behöver inte köpa allt materialet, men man kan inte förkasta evangelierna rakt av och säga Jesus är bara en gåta som inte kommer åt. Utan det finns skäl att lyssna in, liksom, vad säger de här källorna? Och då har vi ett ganska omfattande material. Det finns 4 evangelier. Det är sammanlagt en ganska stor textmassa. Jag har försökt läsa igenom det och försöka sammanfatta vad Jesus... jag skulle trycka fram det här tidigare. Min sammanfattning är då att vi har trovärdiga källor om hans liv. Huvuddragen av vad som hände med honom är åtkomlig. Och huvuddragen i hans undervisning är åtkomlig. Man kan inte säga att Jesus bara är en myt eller en gåta som vi inte kommer åt. Det gäller både hans existens, att han har funnits och vad han har sagt. Och därför så menar jag att det vi gör här ikväll och kommer att göra, det är åtminstone meningsfullt. Vi kan inte komma till samma slutsats, men själva diskussionen är meningsfull. Så vi har ett material att utgå från. Vad påstår då källorna? Och då finns det ett stort textmaterial. När jag har försökt läsa det och... försöka lyssna in, vad är det egentligen som Jesus påstår? Så kan man sammanfatta det på flera olika sätt. Men jag skulle vilja sammanfatta det genom att säga att rakt igenom det som Jesus offentligt säger, enligt de källor vi har, det är att han hela tiden återkommer till påståendet att han är Gud. Att han är ett med den Gud som har uppenbarat sig i Gamla testamentet. Och han kan säga sådana här provocerande saker att den som har sett mig, han har sett Gud. Jag och Fadern är ett. Det finns en mängd tillfällen när han inte bara uttalar sådana här ord att han är ett med Gud. Utan där han också i sitt handlingsmönster går in i Guds roll. Alltså han gör anspråk på att kunna göra sånt som bara Gud kan göra. Och som en, det är liksom helt meningslöst att en vanlig människa skulle försöka ta sig den rollen. Han förlåter människors synder. Trots att de inte har gjort någonting mot honom personligen, så säger han, jag förlåter dig dina synder. Alltså som om han var den person, Jesus var den person mot vilken all själviskhet och ondska ytterst sett riktar sig. Och det är ju att gå in i Guds roll och säga, jag är i verkligheten den Gud som det onda riktar sig mot. Och nu förlåter jag dig det som du har gjort. Det här är förstås ett enormt provocerande anspråk, men det är ett genomgående anspråk som vi möter i evangelierna. Det andra är att han påstår att han är den som avgör människans öde. Hela tiden kommer han tillbaka till anspråk om att vara nyckelpersonen för alla andra människor. Han kan säga sånt som att det är jag som ska döma alla människor. Gud har överlämnat all dom mot mig. Så du. Alla ni ska göra räkenskap för ett liv inför mig. Ni ska redovisa vad ni har gjort av livets möjlighet. Och det är jag som ska döma er. Alla kommer bli konfronterade med mig. Och så påstår han att det är han som kan rädda människan, ge människan evigt liv. Så han gör anspråk på att vara den avgörande faktorn för alla andra människors liv. Och det är klart mycket mer provocerande kan man ju förstås inte vara. Att vara en människa. Ingen förnekar att Jesus var en människa. Och så då står och säga att det är jag som är nyckeln. Alltså för alla andra. Och för det tredje så gör han anspråk på att han kommer med Guds rike. Och med det syftar Jesus på allt det som är utlovat i Gamla testamentet. Att Gud som blev detroniserad av människan i skapelsens början, att Gud ska upprätta ett rike där Guds vilja råder. Det är uppenbart för var och en att om det finns en Gud, så kan ju det som sker nu i världen, kan ju inte allt vara ett uttryck för Guds vilja. Om vi tänker på all den vidrighet som sker. Och Jesus gör anspråk på att han nu kommer för att upprätta ett rike där Guds vilja slutgiltigt ska råda. Och det riket upprättas genom honom. Att det är han som egentligen är själva riket. Och den som kan upprätta det. Det är så helt, helt enormt högtflygande anspråk. Det är en undervisning som är oerhört självcentrerad. Om vi jämför med andra religiösa ledare. Så Muhammed, han talar ju om Gud och har ett budskap från Gud. Buddha anvisar en väg till upplysning. Jesus riktar hela tiden sin undervisning in mot sig själv och säger det är jag som är nyckeln till alltihop. Ett annat huvudstråk som är väldigt tydligt i vad källorna påstår, det är att man säger att Jesus var en oerhört attraktiv person som drog människor till sig och som väckte människors förtroende. Och det är någonting som väldigt många läsare av evangelierna tror jag också känner av, att Jesus verkar ha varit en fantastisk person. Väldigt många människor som inte är kristna och inte skulle bekänna att Jesus är Gud skulle ha någon sorts respekt för Jesus sätt att leva, för hur han relaterade till människor. Gandhi till exempel, han kunde säga så här att jag har stor respekt för Jesus. Det är de kristna jag inte tål. Alltså, han hade svårt för många kristna. Men när han läste evangelierna, även om han inte alls köpte Jesu anspråk, så fanns det någon kvalitet i Jesu liv som appellerade till Gandhi. Den bilden som källorna ger av Jesus och som många läsare tror jag känner av, det är att Jesus var en väldigt äkta person. Han förställde sig inte. Han körde, han stod för det han stod för också när det kostade honom någonting. Han utmanade ledarskapet. Han tog sig an de som var utslagna, de som var små, de som led. Han var en mycket ödmjuk person. Han utnyttjade inte de möjligheter till egen makt som vid ett antal tillfällen öppnade sig för honom. De hyllar honom och vill göra honom till kung. Då drar han sig undan. Massor med människor följer honom. Han försöker aldrig ta makten över människor, utan han är ödmjuk. Han presenteras som en person med oerhört sanningslidelse. Det värsta han vet är hyckleriet. I rätt många tillfällen så konfronteras han med människor som åtminstone Jesus bedömer som hycklare. Och då blir Jesus rasande. Kan säga sånt som: ni är som vitmenade gravar. Ni har en vacker utsida, men inuti är det de dödas ben. Och sen lägger Jesus då att det är en vass och skarp. Det verkar vara det värsta den här personen visst om. Hyckleriet, när det finns en utsida som är på ett visst sätt och sen en insida som är tvärtom. Men en person full av kärlek som väldigt ofta sträcker sig ut mot individer som andra ignorerar. Som ser den enskilda människan. Jesus är ju också nästan någon sorts form av ikon för vad är det att vara en god människa? Vad är det att leva ett liv i kärlek? Personligen kan jag tycka att här finns två väldigt intressanta paradoxer. När jag läser evangelien och ser de här anspråken och samtidigt försöker se den här personens liv, så är det två paradoxer som slår mig. Det ter sig för mig som om den historiska personen Jesus hade en oerhörd människokännedom. Han är helt suverän i sin analys av makthavare, av religiösa ledare, av de som hycklar. Och av alla de små människorna som han möter. Och hans kännedom om hur människan fungerar, om hur maktbegär fungerar, om hur förtryck fungerar, om hur utestötningsmekanismer fungerar, är fullständigt suverän. När jag läser evangelien känner jag mig själv ofta avslöjad. Han är så otroligt träffsäker att beskriva vad det är vår människa och hur ofta vi går fel. Hans människokännedom ter sig för mig som fullständigt suverän. Jag har inte läst någon annan med den träffsäkerheten att beskriva människans dilemma. Men då blir det en paradox. Hur kan det vara så att man har en suverän, om det nu är riktigt att han har det, hur kan det komma sig att man har en suverän kännedom om människan Och så har man samtidigt en fullständigt vrickad uppfattning om sig själv. Att jag anspråk på att vara Gud, det är, ja, vad är det? Det är fullständigt obegripligt. Jag är ganska säker på att ingen av oss någonsin har ens funderat över frågan. Liksom. Jag undrar om det inte är jag som är Gud. Det är jag som har skapat universum. Alltså det är ingen frågeställning som dyker upp, eller hur? Vi vet, om vi inte är oerhört psykiskt sjuka, så vet vi var och en med absolut visshet att vi inte är Gud. Det här är någonting väldigt intressant. Varifrån kommer Jesu människokännedom? Och hur kan den kombineras med hans påstådda självinsikt att vara gudomlig? För det andra, en annan paradox. Jesus är väldigt skarp i sin kritik av andra människor. Han kritiserar makthavare, religiösa människor. Hyckleriet är det värsta han vet. Högmod punkterar han väldigt ofta. Samtidigt gör han anspråk på att vara felfri. Vem kan överbevisa mig om någon synd, kan han säga. Och kan jag anspråk på att vara ödmjuk? Jag är ödmjuk och mild. Hur alltså då kan man komma undan med sådana påståenden? Vem kan överbevisa mig om någon synd? Om jag skulle sitta ner med min familj eller med mina vänner och säga så här, ja, ni ska ju veta det att jag är en felfri människa. Så hade jag ju mötts av ett gapskratt. Det är ju ingen som ens skulle reflektera över, eller hur? Det är ju så här att vi människor, om vi säger någonting högre om oss själv än vad vi kan leva upp till, så innebär det ju inte att vårt anseende växer. Alltså om man påstår någonting om sig själv som man inte kan leva upp till, då höjs ju inte ens anseende, man sjunker som en sten. Eller hur? Och vi är enormt känsliga för det där om det luktar illa runt en person. Alltså om någon säger om sig själv mer än vad man har täckning för. Om jag säger så här, jag är Europas snyggaste man, så kommer ni inte plötsligt tycka att jag är snyggare, utan ni kommer bara tycka att jag är helt knäpp. Därför att sprickan mellan vad jag är och vad jag säger är gigantisk. Och ni kommer bara tänka lägre om mig än innan jag sa de här knäppa orden. Och då är frågan, var finns sprickan? Varför sjunker inte Jesus som en sten när han säger de här höga sakerna om sig själv? Hur kommer han undan med det här? Det här är två paradoxer. Jesu människokännedom i relation till hans självinsikt, och Jesu hårda kritik av andra när det gäller hyckleriet, och sen hans egna anspråk. Hur ska man förstå det? Vad gör man med en sån här person? Vad gör vi av mannen av Nasaret? Det finns ett antal förslag. Man har försökt diskutera hur ska vi förhålla oss till honom. Vad är grundläggande det perspektivet vi ska ha på den här mannen? Jag ska ta upp de fyra, väldigt kortfattat, de fyra förslag som jag känner till i historien, och sen kan vi diskutera, det kanske finns fler och ytterligare alternativ, men ett antal grundläggande försök att komma åt den här personen. Ett av de vanligaste är att tänka, ja, men gör inte så stor del av Jesus. Han var en morallärare, en religiös person, han hade en mängd livsvisdom som han förmedlade. Det är han som har formulerat gyllene regeln, i alla fall en version av dem, att ska göra mot andra som man vill att de ska göra mot sig själv. Det är han som talar om att vända andra kinden till. Han talar om att älska sin nästa. Han har lärt oss en massa bra saker. Men vi behöver inte göra någonting mer av Jesus. Han var en morallärare. Han undervisade i livsvisdom. Samtidigt tycker jag att det här är ett väldigt problematiskt perspektiv. Det är absolut inte det han påstår om sig själv. Förvisso har han moraliska påståenden i sin undervisning. Men allt det är insatt i de där anspråken att jag är gudomlig och har kommit som den som är varje människas öde. Det stämmer inte alls med hans egna anspråk att vara en morala. För det andra, om man inte har den minsta kontakt med vem man själv är, då är man ju ingen speciellt bra morallärare. All verklig vishet bygger ju på självinsikt. Att man kommer till insikt om vem man är. Att man förstår människan. En person som bara är en vanlig människa men påstår att man är Gud. inte är man intresserad av att lyssna på en sån person. Inte kan man säga vilken fantastisk visdom, vilken stor moral är. Det är en person som inte har förstått någonting av mänskligt liv om man påstår att han är Gud. Så att försöka komma åt Jesus som morallärare ter sig för mig ganska problematiskt. Jag finner inte att bitarna faller på plats om jag närmar mig Jesus från det perspektivet. Ett annat perspektiv är att Jesus är en lögnare. Kategori med Helge Fossmo kanske, i intervjun i förgården när det var. Om man nu var lögnare, men det är mycket att tala för det tycker jag. Och då kan vi tänka så här, att Jesus gjorde de här anspråken mycket väl medveten, precis som du och jag verkligen vet om, vi är inte Gud. Utan vi är små vanliga människor. Jesus visste det förstås, för han var psykiskt frisk. Men han valde att börja sprida den här lögnen. Och han driver det så långt att också när han är under ed, när han står i rättegången och får frågan, är du Messias? Så svarar han ja. Ni ska få se människosonen komma på himmelens skyar. Att han begick mer. Han ljög. Han blåljög helt enkelt. Ja, det är ett alternativ. Samtidigt så är det ju lite problematiskt kan jag tycka. Det stämmer inte riktigt med hans person att man skulle beskriva Jesus som den simplaste lögnaren. Hur får man ihop allt detta att han, då han sträcker sig ut till de små människorna, hur han inte tar tillfällena att få makt eller rikedomar eller kvinnor eller saker som människor kan bara sträva efter. Han utnyttjar inte sin lögn till någonting. Det blir svårt att få ihop bilden. Dessutom, varför ljuger vi människor? Jag tycker det är intressant att fundera på varför vi ljuger. Har ni ljugit någon gång? Kan man säga så här att ni som nickade nu, ni erkänner att ni har ljugit. Och ni som inte svarade ja på min fråga, ni ljög just nu, eller? Så vi kan väl vara överens om det, att vi har alla någon gång sagt någonting som inte var riktigt sant. Om vi då funderar på varför ljuger man? Så går man inte kring och ljuger hela tiden. Därför att om man gör det förstör man för sig själv. Man förlorar ju all förtroende, alla vänner. Det är destruktivt att ljuga. Därför går man inte kring och ljuger hela tiden. Ändå har vi alla någon gång nu varit osanna i vår ord. Varför då? Ja, det finns egentligen bara två skäl till att vi ibland faller i den fällan att ljuga. Vi vill undvika något obehagligt. Vi vill inte stå till svars för det vi har gjort. Säga hur det är, därför att det blir jobbigt för oss. Vi vill undvika något obehagligt. Eller vill vi vinna något vi inte tror oss kan vinna på något annat sätt. Så fuskar man på en tenta eller överdriver vad man själv har utfört för att vinna status och så. Men det är ju de två skälen. Annars ljuger man inte. Man vill undkomma något obehagligt eller vinna något värdefullt. Problemet här är bara att om Jesus skulle koka ihop en lön för att vinna något värdefullt eller undvika något obehagligt, så är det här en helt värdelös lön. Och säga att man är Gud. Därför att det är förknippat med dödsstraff i den judiska kulturen. Han vinner ingenting, han förlorar sitt liv. Han undkommer inte obehagligt, han blir torterad till döds. Det är väldigt svårt att se det här som en medveten lögn. Varför backar inte Jesus när han står i domstolen? Han kunde sagt, jag är ledsen, det måste vara någon sorts missförstånd där. Jag har kanske varit otydlig i min kommunikation. Jag menar ju förstås inte att jag är Gud. Det är inte så. Alltså, jag har ett budskap från Gud. Ja, nu tar vi det från början här. Alltså jag menar, men om man är ändå inne på lögnspåret, varför backar man inte? Det är ganska svårt tycker jag att närma sig Jesus i starten och säga att lösningen här är att han var en lögnare. Ja, ni får ju fundera här på vilken ställning ni tar och vilka alternativ ni skulle vilja så att säga, fortsätta. Ett tredje alternativ är ju att tänka sig att han var mentalsjuk. Det ligger rätt nära till hans, för det finns ju människor som påstår att de är Gud. Ingen psykiskt frisk människa gör det. Men på mentalsjukhus finns det en annan som säger att de är Gustav Vasa, eller att de är Napoleon, eller att de är Gud. Och det är ett alternativ att Jesus hävdar det här att han är Gud. Och han tror själv att han är Gud. Men det gör han bara för att han är psykiskt sjuk. Han lider av ytterst grava vanföreställningar. Och har han levt i vår tid hade han suttit på en mentalsjukhus. Det är förstås ett alternativ. Och samtidigt, igen, så är det problematiskt. Den som hävdar en sån här sak sitter på ett mentalsjukhus. Därför att då har man tappat all kontakt med verkligheten. Jesus verkar vara en väldigt väl fungerande person. Han attraherar många människor. Han klarar av att leva i nära relationer under flera års tid. Om någon av er har erfarenhet av psykisk sjukdom från familjen och så vet ni att det där, om man lever nära en psykisk sjuk person, så märks det. Det slår igenom. Den psykiskt sjuka tappar kontakten med verkligheten, blir irrationell, oförutsägbar, och saker och ting funkar inte längre. Ingenting av det här stämmer in på Jesus gestalt. Han har suverän kontakt med sin samtid. Han är i stenhårda teoretiska diskussioner med den intellektuella eliten och är glasklar. Han rör sig bland samhällets trashankar och fungerar oerhört väl där. Han är konsekvent, han är samlad. Han har inget av det psykiskt sjuka livets kännetecken. Och det här stämmer inte heller med omgivningens bedömning. De som levde nära honom har förtroende för honom. Så det känns ganska problematiskt om man skulle döma ut Jesus som fullständigt psykiskt sjuk. När psykologer läser evangelierna, det har gjorts ett antal gånger, och försöker ställa en psykologisk profil på den här gestalten utifrån de källor vi har, så finns det flera sådana omdömen som säger att Jesus var en ovanligt välbalanserad person som verkar ha en mycket sund kontakt med sitt eget känsloliv, med både sånt som vi kallar för manligt och kvinnligt, och fungerar på ett balanserat sätt. Han har ingenting av den sjuka personens kännetecken. Så min slutsats här är att jag har väldigt svårt för att se att förklaringen på Jesus skulle vara mental sjukdom. Ett nytida alternativ, det är att säga att nyckeln till Jesus, det är nog att se honom som österländsk mystiker. Han växte förvisso upp i Israel och läste Gamla testamentet och så. Som äldre tonåring, ni vet, Jesus framträder ju i Israel först vid 30 års ålder. Så att han har ju nästan 15 års tid där som stort sett vuxen. Och under den tiden reste Jesus till Indien, är det en del som har hävdat. Lärde sig indisk visdom, blev tränad av olika gurus och kom tillbaka till Israel och förkunnade inte "jag är Gud", utan förkunnade "vi är alla i vår innersta kärna gudomligheter". Så Jesus var en mystiker i stil med Österlandets många olika mystiker som hävdar att alltings innersta väsen är gudomligt, att människans innersta kärna är gudomlig och att det handlar om att vi ska upptäcka vilka vi egentligen redan är. Problemet med den här teorin, det är att de källor vi har presenterar Jesus helt konsekvent som en skrifttrogen, och det relaterar här till Gamla testamentet, en skrifttrogen jude som bejakade tron på en personlig gud, som bejakade distinktionen mellan skaparen och skapelsen, och som inte såg det gudomliga som det innersta i varje människas väsen, utan som hävdade någonting unikt om just sig själv, att han är Gud på ett sätt som ingen annan människa är. För det andra så är teorin om att Jesus skulle ha besökt Indien fullständigt utan historisk grund. Den lanseras först i slutet av 1800-talet, vilket ju inte är en så bra källa om en antik person. En rysk journalist som hävdar att han i ett indiskt kloster har hittat en gammal källa som säger att Jesus har varit i Indien. Problemet är att han vägrar att visa fram den här källan. Och det är klart, källor som man inte vill visa, de har inget värde för oss andra. Så teorin om att Jesus har besökt Indien är fullständigt grundlös. Det vi kan se av det material vi har, det verkligt historiska materialet, det är att Jesus bejakar monoteism, tror på en enda personlig gud som har skapat den här världen. Och det han gör, det är att han gör anspråk på att han är en uppenbarelse av och faktiskt identisk med den gud som har skapat världen. Så min slutsats är att vi får inte bitarna på plats genom att säga att Jesus var en österländsk mystiker. Hur ska man då närma sig? Har jag avfärdat något av de här alternativen för snabbt? Det är mycket möjligt, det har varit väldigt kortfattat. Eller är det något ytterligare alternativ som vi inte har tagit upp? Eller hur ska vi förhålla oss till den här gestalten? Det finns förstås ett alternativ till. Och det är det som de första kristna hävdade och som är den kristna kyrkans bekännelse och som har blivit min övertygelse. Att Jesus är Messias. Alltså att trots att det är oerhört provocerande att det är en möjlighet att han har rätt i de anspråken som han gör. På ett sätt är det, vad jag ser, är det det alternativet som är kvar. Det är ju inte därmed att det är sant, men det är åtminstone ett alternativ. Man behöver väga in det också. Skulle Jesus kunna vara Messias? Skulle han kunna vara den han påstår sig vara? Och som jag ser det, och det är klart att det är min personliga bedömning, så tycker jag att det stämmer med det historiska materialet. Det finns ett antal konvergerande beviskedjor, så att säga. De här paradoxerna, som jag tycker är väldigt intressanta, de skulle ju få någon sorts förklaring. Hans suveräna människokännedom skulle i så fall kunna gå att kombinera med att hans självinsikt, om han verkligen är ett uttryck för det gudomliga. Detta att han kommer undan med sådana påståenden som vem kan överbevisa mig om någon synd. Det skulle ju kunna bero på att sprickan inte finns mellan vad han säger och vad han är. Alltså att det fanns den här kvaliteten som du och jag inte har i våra liv. Det skulle kunna vara förklaringen till att han hävdar något som ingen psykiskt frisk människa kan hävda om sig själv. Och ändå så framstår han som fullständigt psykiskt frisk. Om det alternativet är riktigt, så innebär det, för att använda en fras från Nya Testamentet, att Gud har besökt sitt folk. Och tanken bakom det är ju följande. Om det finns en Gud, och ni ser det förstått om, för det har vi ju inte diskuterat här, det får man förstås också diskutera. Men om det finns en Gud, så är det klart att det inte är långsökt att tänka sig att han skulle ta kontakt med den skapelse han har gjort. Den tanken ligger åtminstone väldigt nära till hans. Om det finns en Gud, en personlig Gud, som har skapat den här världen, som har velat att det skulle finnas mänskligt liv här, som hade en avsikt med medvetna varelser, då ligger det nära till hans att tänka sig att den guden skulle vara intresserad av kontakt. Det vore snarare grymt om Gud skapade medvetna varelser och sen bara lämnade dem åt sig själva på en planet i kosmos utan att de fick reda på varför de har blivit till, vad som var meningen med deras existens, vart de är på väg. Tvärtom så var jag åtminstone i mitt tänkande, så om det finns en Gud, så borde han ta kontakt med den skapelsen som han har satt igång. Och i så fall så gör det mig ännu mer öppen för, finns det en sånt här kontaktsökande? Man kan ju tänka sig att Gud söker kontakt på massa olika sätt. Men ett sätt skulle ju kunna vara att han söker kontakt med oss genom en människa. Så, då har jag kommit till slut i min genomgång här. Jag har försökt säga någonting om det historiska materialet. Att det åtminstone är meningsfullt att diskutera frågorna, för vi har en sorts kontakt med det historiska skeendet. Och jag har försökt pröva ett antal av de olika förslag som genom historien har uppkommit. Vad ska vi göra av den här historien? Och min egen slutsats, den är att jag har väldigt svårt att se att bitarna faller på plats utifrån de här olika alternativen. Inte förrän i det sista alternativet, att han faktiskt är den han påstår sig vara. Om det är sant, för alla möjliga dramatiska konsekvenser.